Nu är det dags för pubquiz igen på två feta grisar på ringen. Jag, Mattias Axelsson, kör quiz den 2 maj klockan 18.30. Drar vi igång. Max 5 i varje lag. Fina priser och god mat och god öl utlovas. Välkomna.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast där jag går igenom den svenska historien kronologiskt från stenåldern fram till nutid. Vi följer den svenska regentlängden som någon form av röd tråd, men gör avstickare både här och där. Dagens avsnitt, som inte är Patreon-exklusivt utan är tillgängligt för alla att lyssna på, kommer att handla om det som har kommit att kallas för den liturgiska striden, det vill säga konflikten i slutet på 1500-talet mellan Johan den tredjes mer kompromissvilliga inställning till den kristna läran och den mer radikala kalvinistiska synen på kristendomen som bland annat företräds av hans bror hertig Karl. Så det är det som dagens avsnitt kommer att handla om. Avsnittet idag görs i samarbete med svenskhistoria.se som är en utmärkt tjänst på nätet om du är intresserad av svensk historia. Finns också på Facebook, Twitter och Instagram, precis som Kungar och krig finns på Facebook, Twitter och Instagram. Där heter det Kungar och krig på samtliga ställen. Vill du höra alla avsnitt av Kungar och krig, alltså även om Patreon-exklusiva, då blir du månadsgivare på patreon.com/kungarochkrig. Där kan du bli månadsgivare på 1, 5, 10 eller 20 dollars nivån. Blir du månadsgivare på 3 dollars nivå och uppåt så har du möjlighet att lyssna även på de Patreon-exklusiva Vart är vi på väg i den svenska historien avsnitten som kommer en gång i månaden. Där utmanar jag poddkollegor på en resa i svensk historia till en plats med historiska ledtrådar och sen bonusfrågor. Jag har gjort 3 avsnitt än så länge med Gustav Brink-Larsen från Harry Potter-podden och från Bäck till Bron, med Dino Helmefalk från Vår blodiga historia samt Per Fjärdingby från Stjärnbaneret. Så bli gärna månadsgivare på patreon.com för att få lyssna på alla Patreon-exklusiva avsnitt samt på Vart är vi på väg i den svenska historien. Ett särskilt tack skickar jag som vanligt till kungarna och kungarna av Guds nåde. Kungar av Guds nåde just nu, det är Ola Junhager och Rickard Sande-Saunet som båda bidrar med 40 dollar i månaden. Mitt stora, stora, stora tack till er. Också mitt stora tack till kungarna som är Fredrik Wester, Jonathan Holmström och Rickard Wallman som bidrar med 20 dollar i månaden. Stort, stort tack till er. Sen Anders Harrison som är hertig i dubbel bemärkelse, alltså hertig 2 gånger, som därmed blir kung i praktiken, vill jag skänka ett stort tack till. Det finns möjlighet nu på patreon.com, har jag märkt, att byta så att man istället ger pengar i svenska kronor snarare än i dollar. Och så som jag förstått det så innebär det en liten fördel både för er och för mig. Så gå gärna in och byt från dollar till kronor om ni har möjlighet att göra det. Men dagens avsnitt då ska handla om den liturgiska striden i Sverige. Och vad handlar då den om? Jo, den har ju sitt ursprung i reformationen som börjar ute i Europa, i Tyskland i början på 1500-talet. När den tyske prästen Martin Luther spikar upp sina 95 teser i Wittenberg. Det blir ju starten på en rörelse som ska förändra den kyrkliga situationen i hela Europa. För när vi når och närmar oss det slutet av 1500-talet där vi nu befinner oss i den svenska historien, så är det kristna Europa tydligt uppdelat i å ena sidan det katolska Europa som fortfarande har sitt fäste runt Rom och runt Medelhavet. I öst så har vi den ortodoxa kyrkan som ju splittras redan 500 år tidigare ungefär. Och sen i de nordliga delarna av Europa så har vi en tydlig bas för olika varianter av protestantism. Luthersk kristendom, kalvinistisk och sen anglikansk kristendom på de brittiska öarna. Och vad är det då man protesterar emot? Vad är det som är skillnaden mellan den protestantiska kristendomen och den lutherska kristendomen? Ja, det är flera olika saker. En viktig skiljelinje, det går i synen på vilken relation den enskilda individen har till Gud. För inom luthersk kristendom så menar man att varje människa har en egen personlig förbindelse till Gud, vilket gör att det är viktigt att mässan och alla de kyrkliga bruken sker på folkspråket och inte på latin. Påvens roll i det hela är någonting som kommer få betydelse för protestantismens genomslag i norra Europa. För det att man ska bryta med påven, det är ju någonting som passar som hand i handske för många av de ambitiösa furstar som växer fram i Europa under 1500-talet. Gustav Vasa här i Sverige är ju ett tydligt exempel på en furste, en kung som använder sig av Luthers idéer för att stärka sin egen makt. För det som händer i Sverige från 1520-talet och framåt, det är ju att kungen och kronan stärker sin makt på bekostnad av kyrkan. I det tyska riket, som här är ett splittrat rike, det är ju först i slutet på 1800-talet som Tyskland enas till ett land, 1871 tror jag det är. Och tyska furstar av olika slag gör ju precis som Gustav Vasa. Man ser här en möjlighet att markera en självständighet gentemot påven. Och i Augsburg 1530 så antar man det som har kommit att kallas för den Augsburgska bekännelsen. Och det är Philip Melanchthon som är en av Luthers viktigaste reformatorer som har arbetat fram den här texten. Och det man menar i den Augsburgska bekännelsen, det är att den evangelikalska läran, som då är i opposition mot den katolska, grundar sig på den kristna fornkyrkan, alltså att man går tillbaka till den kristna kyrkans rötter. Och det här leder ju givetvis till konflikter. Vem ska bestämma? Är det påven eller kejsaren? Är det fursten eller påven? Vem ska ha makten? Och det här avslutas inte förrän 1555 då man sluter en religionsfred i samma stad, alltså i Augsburg. Och i den här religionsfreden så bestämmer man att det är upp till varje furste i respektive furstendöme som bestämmer vilken tro de som ingår i furstendömet ska ha. Och är det så att man inte är nöjd med det så ska man ha möjlighet att flytta till ett annat furstendöme. I Zürich så har vi Jean Calvin som driver den lutherska protestantiska eller protestantismen ännu hårdare i det som har kommit att kallas för kalvinismen. Och han, Jean Calvin, vill göra sig av med alla bruk som inte har tydligt stöd i Bibeln. Och den här kalvinistiska eller reformerta kyrkosynen kommer att få stor betydelse i den liturgiska striden, för Johans lillebror hertig Karl kommer bland annat genom sitt giftermål att tydligt präglas av den kalvinistiska synen på kristendomen. Men vad är det då som händer i Sverige i och med reformationen? Jo, det här har jag ju pratat om ganska mycket i avsnittet om just reformationen, reformationsriksdagen 1527. För eller vi kan egentligen börja några år tidigare, för redan under Gustav Vasas första år som riksföreståndare 1521 så har vi reformatoriska strömningar i Stockholm i form av tyska borgare som flyttar in och som bor i Stockholm och som är tydligt präglade av reformationen. Så reformationen kommer till Sverige tidigt, alltså redan under 1520-talet. Olaus Petri flyttar från Strängnäs, där han inte får predika sin lutherska lära, till Stockholm, där han tas väl om hand av Gustav Vasa. Och när Olaus Magnus, alltså den katolske kyrkoheden, avgår på grund av internationella uppdrag, så sätter Gustav Vasa istället Nikolaus Stecker från Wittenberg på den här posten. Så redan tidigt under sin tid som riksföreståndare och kung så påbörjar Gustav Vasa reformationen. Men det tydligaste startskottet, det är ju i och med reformationsriksdagen i Västerås 1527. Och det är viktigt att påpeka, och jag har sagt det här flera gånger tidigare, att det här är inte det är inte nu reformationen genomförs i Sverige, utan det är egentligen nu reformationen startar i Sverige. Och reformationen är ju en process som kommer att pågå under flera decennium under 1500-talet, egentligen ända in på 1600-talet. Och besluten i Västerås riksdag 1527 påverkar inte tron och läran i den svenska kyrkan i någon större utsträckning, utan det är mer den politiska betydelsen som reformationsriksdagen har, som har betydelse. För det man gör i och med reformationsriksdagen, det är att man drar in kyrkans gods, att kronan får kyrkans gods. Biskoparna har inte längre möjlighet att ha privata arméer på det sättet som man har haft tidigare. Biskoparna får inte längre ingå i riksrådet. De donationer som adeln har gett i kyrkan från 1400-talet och framåt, de lämnas tillbaka till adeln. Så adeln och kronan stärker sin makt avsevärt på bekostnad av den katolska kyrkan i och med riksdagens beslut i Västerås 1527. Sen har Nya Testamentet kommit ut på svenska redan året innan, och 1541 så kommer en fullständig bibelöversättning på svenska, det som har kommit att kallas då för Gustav Vasas bibel. Så startskottet för den svenska reformationen kan vi då spåra här till 1520-talet. Sen rullar processen på under Gustav Vasas fortsatta tid vid makten i Sverige. Man ger sig bland annat på de katolska klostrerna. Innan Gustav Vasa blir kung så finns det drygt 50 kloster i Sverige. Och de här klostrerna är ju givet viktiga fästen för motståndet mot reformationen, vilket gör att det blir rimligt för reformationsrörelsen att ge sig på klostren och avskaffa. Man river klostren och omvandlar dem till sjukhus. Det enda klostret som får vara kvar, det är nunneklostret i Vadstena. Och när det påvliga sändebudet Antonio Posevino 1580, alltså när Johan den tredje har blivit kung i Sverige, så beskriver han Vadstena som denna blomstrande och tillslutna örtagård i kätteriets vildmark. Så Vadstena nunnekloster, det är det enda kloster som får stå kvar under den här perioden, och man helt enkelt plockar bort klostren i Sverige. Laurentius Petri utnämns till den första evangelikalske ärkebiskopen 1531, och det här brukar i den katolska propagandan framställas som startskottet för reformationen. Det är då de ondas regemente startar i Sverige, när Laurentius Petri då blir ärkebiskop. Det är inte längre påven i Rom som utser ärkebiskop, utan det är Gustav Vasa som väljer vem han vill ha som ärkebiskop. Och då väljer han en luthersk präst, Laurentius Petri. Sen utses Georg Norman 1539 till superintendent, det vill säga den högsta ansvarig inom staten för kyrkliga frågor. Han är en tysk lekman som tydligt ville driva igenom den tyska modellen med en kyrka som styrs uppifrån av kungen. Alla de här reformerna som genomförs, de möter ju på en hel del motstånd, och det tydligaste motståndet, det är ju det som utbryter i Småland på 1540-talet i och med Dackefejden. Och Dackefejden har ju en mängd olika förklaringar och orsaker, men en viktig sak som man i Småland och som de småländska bönderna vänder sig emot, det är de övergreppen som man anser att den svenska kungen och den svenska staten gör mot den katolska kyrkan och mot de katolska bruken. Så Dackefejden är väldigt tydligt ett konservativt uppror från bönderna som vill bevara det gamla. Den här Dackefejden, den slås ju brutalt ner av den svenska staten och den svenska armén. Och efter att Dackefejden är, eller Dacke och hans mannar är besegrade, så bestämmer man att bland annat pilgrimsresor, viktvatten, rökelser och andra katolska grejer ska förbjudas. Man fortsätter och skalar upp jakten på katolska präster, eller de präster som driver, som aktverkar för katolska kyrkans sak i Sverige. De förföljer man. Sen dör ju Gustav Vasa 1560 och Erik den 14 kommer till tronen. Det är ingenting som talar för att Erik den 14 har någon annorlunda syn på kyrkan och kyrkans roll än vad farsan hade. Problemet för Erik och hans försök att genomdriva reformationen, det är ju att det nordiska sjuårskriget kommer i vägen. För under det nordiska sjuårskriget så är man ju i Sverige givetvis fullt upptagen med att kriga mot danskarna, mot Lübeck och mot Polen i det första polska kriget, som gör en del av det nordiska sjuårskriget. Så Erik kan inte driva igenom några kyrkliga reformer. En sak som däremot påverkar och som säger en del om var konflikten mellan de olika trosinriktningarna handlar om, det är ju att under det nordiska sjuårskriget så sätter ju Danmark Sverige i en blockad, en handelsblockad, vilket gör att många importvaror blir bristvaror i Sverige. Och en sak som man importerar som vi inte kan producera i Sverige, det är ju vin. Och vin har ju en central betydelse inom kyrkan och i den centrala ritualen nattvarden. Och just synen på nattvarden, det är ju en sån sak som tydligt skiljer de här olika trosinriktningarna åt. För i den katolska kyrkan, där är nattvarden inte en symbolisk handling, utan enligt det som kallas för transsubstitutionsläran, så förvandlas vinet och brödet rent fysiskt till Jesus kropp och Jesus blod i samband med nattvarden. Kalvinisterna å sin sida ser det här som en rent symbolisk handling, vilket gör att om man inte har något vin, så menar kalvinisterna, nej men det går att ersätta det med någonting annat. Man kan dricka öl, eller man kan dricka körsbärssaft, eller man kan till och med ta vanligt vatten istället för att använda vinet. För katoliker, och även visade sig för lutheranerna, så är det här en omöjlighet. För den lutherska varianten av synen på nattvarden, det är att det är Jesus egen hans egna instiftande av nattvarden i samband med den sista måltiden med lärjungarna, dagen innan han korsfästs och dör på korset. Det är det som är det viktiga. Vilket gör att ja, men man bör använda sig av vin, tycker även den svenska kyrkan, vilket gör att man 1565 ingriper, och på hösten så förbjuder Erik den 14 kalvinisterna att fira nattvarden på det här sättet utan vin, och man förbjuder dem även att bedriva propaganda och att fira offentliga gudstjänster. Det här betyder också att striden mot kalvinisterna för tillfället i mitten av 1560-talet är avklarat. Sen ska ju Erik den 14 förlora makten i och med att Johan och Karl leder upproret mot honom under 1568. Så när Johan kommer till tronen 1569 väljs han ju och kröns till kung, jag tror att det är i januari 1569. Och redan initialt så påbörjar han sitt arbete med att reformera den svenska kyrkans organisation och även senare liturgin. Och för att förstå varför han gör det, så ska vi titta lite på Johan den tredjes personliga tro. Och om den kanske vi inte kan veta så jättemycket säkert. Det är väldigt svårt att veta något om en person som levde för 500 år sedan, vad han faktiskt trodde och tyckte och tänkte och kände. Men utifrån hans liv och hans gärningar så kan vi ändå dra ganska mycket slutsatser om vad han faktiskt hade för trosuppfattningar. För han är ju, vilket är viktigt att komma ihåg i sammanhanget, uppvuxen i en familj där pappan är tydlig lutheran, åtminstone i det praktiska handlandet. Alltså det som Gustav Vasa gör i Sverige under sin tid vid makten tydligt präglas ju tydligt av de lutherska idéerna. Sen om han var övertygad religiös lutheran, det vet vi väl kanske inte så mycket om. Men det vi vet, det är att Johan den tredjes mamma, alltså Gustav Vasas andra hustru Margareta Eriksdotter Lejonhuvud, hon var fram till sin död 1551 troende katolik. Och på samma sätt så var Johans mormor, alltså Margaretas mamma, Ebba Eriksdotter, övertygad katolik. Vi vet att Ebba hade brevkontakt med den gamle ärkebiskopen Olaus Magnus som hade flytt till Rom. Och i den här brevkontakten så försöker Ebba uppmana Olaus Magnus komma tillbaka, och syftet är att återställa den gamla katolska tron i Sverige. Så både Johan den tredjes mamma och Johan den tredjes mormor, som i väldigt stor utsträckning präglar hans uppväxt och hans barndom, alltså under de första 10, 11, 12 åren av hans liv, så är det de här två kvinnorna som står honom allra närmast. Och det är klart att det har kommit att prägla hans syn på religionen. Sen, i och med att han är en son till en kung, så tas ju uppfostran också över av lärda män som utses av kungen. Och då är det bara inga katoliker som kommer in och sköter den uppfostran. Utan tidigare nämnda Georg Norman är den som styr och ställer och sköter alla de fyra brödernas uppfostran. 1545 så kommer fransmannen Dionysius Breus in som lärare för prinsarna. Och Dionysius Breus är ju en av dem som sen kommer att dö i samband med Sturemorden, som faller offer för Erik den XIV:s vanvettiga raseri. Han blir ju nerhuggen av Erik den XIV personligen i Uppsala i samband med Sturemorden. Så under Johan den tredjes uppväxt så finns det både inslag av tydligt katolsk präglad kristendom från mamman och mormon, men också av både luthersk och kalvinistisk lära i form av de här olika männen som uppfostrar och lär honom under de tidiga tonåren, skulle vi säga idag. Sen gifte ju sig Johan den tredje med den katolska prålska prinsessan Katarina Jagellonica, om vem jag pratade i senaste avsnittet. Och Katarina Jagellonica, hon är också, precis som Johan III:s mamma och mormor, övertygad katolik. Det mesta talar för att när Johan och Katarina gifter sig i Vilnius så sker det i en katolsk ritual, alltså ett katolskt bröllop. Och Katarina får i sitt äktenskapskontrakt med Johan inskrivet att hon under sin tid vid hovet ska ha möjlighet att fritt utöva sin katolska tro. Hon får även med sig till hertigdömet i Åbo två katolska präster. Sen blir ju både Johan och Katarina fängslade på Gripsholms slott i samband med att Erik misstänker en konspiration mot honom. Och när Johan blir fängslad så begär han att 32 volymer ur hans boksamling ska skickas till honom för att han ska kunna läsa dem på Gripsholms slott. Och bland de här volymerna så finns det bland annat flera biblar, Nya testamentet på både engelska och på finska. Den Augsburgska bekännelsen på tyska skickas till honom på Gripsholms slott. Så mycket talar ju för att Johan har ett starkt teologiskt intresse, att han läser mycket teologisk litteratur. Sen blir ju Johan hastigt och lustigt kung under 1568-1569 i och med att han och Karl ser till att störta Erik. Och sen så väljs ju Johan till kung och kröns till kung. Hans hustru Katarina blir svensk drottning. Vi har alltså en katolsk drottning från 1569. Det här innebär att påven, eller påvestolen i Rom, ser möjligheter att ta tillbaka Sverige in i den katolska gemenskapen. Och det görs propåer från påvestolen till Katarina Jagellonica att hon ska försöka omvända sin man Johan den tredje. Att få honom att återvända, eller att bli att konvertera till katolicismen och få Sverige att återvända till den katolska gemenskapen. Men Katarina svarar att även om Johan själv skulle vilja det, så skulle hans undersåtar aldrig acceptera att vi hade en katolsk kung i Sverige. Sen får ju Johan och Katarina två barn, Sigismund och Anna. Sigismund uppfostras ju som katolik, och det gör även dottern Anna. Att Sigismund uppfostras till katolik är ju inget problem i början, men så fort Johan blir kung så blir det ju ett problem, för då kommer ju Sigismund bli tronarvinge. Och i Sverige så går det inte att ha en katolsk kung, vilket gör att riksrådet gör klart för Johan att Sigismund måste uppfostras i den lutherska läran. Nu blir det ju inte så, bland annat eftersom Johan och Katarina sneglar söderut mot Polen-Litauen, där Katarinas bror Sigismund den andra August August börjar bli till åren. Och han är ju barnlös, vilket gör att man ser en möjlighet för Sigismund, alltså deras son, att bli kung av Polen-Litauen, vilket han också senare kommer att bli. Och han väljs också sen till kung av Sverige, eller blir kung av Sverige när Johan dör, vilket gör att Sverige och Polen-Litauen ingår i en personalunion. Problemet för svensk del, det är ju att Sigismund aldrig, eller att han fortsätter vara katolik, vilket blir problematiskt och är en av orsakerna till att hertig Karl leder upproret mot Sigismund och sen störtar honom 1599. Dottern Anna, Vasa, hon uppfostras också som katolik men konverterar sen till lutherdomen och lever stora delar av sitt liv i Polen tillsammans då med sin bror Sigismund när han är kung av Polen-Litauen. Men hon har då som sagt konverterat till lutherdomen trots att hon lever i det katolska Polen-Litauen, vilket också leder till en del konflikter som jag kanske återkommer till i ett senare avsnitt. Men vad är det då för saker som Johan gör när han blir kung som liksom blir grunden för den så kallade liturgiska striden? Jo, redan initialt under sina första år vid makten så börjar Johan att försöka reformera den svenska kyrkan. Den svenska kyrkans organisation och den svenska kyrkans liturgi. Och det blir ett försök att hitta en kompromiss mellan den mer radikala reformationen och den gamla katolska läran. Det är inte en fullständig återgång till den katolska läran, alltså ingen fullständig motreformation på något sätt. Men det är tydligt avsteg ändå från den linje som har drivits av Gustav Vasa och sen till viss mån av Erik den XIV, Johans direkta företrädare på tronen. För under 1571 så kommer en kyrkoordning som antas året därefter i Uppsala. Och i den här nya kyrkoordningen så går man tillbaka till den gamla medeltida kyrkliga organisationen. Man tar tillbaka de gamla 7 medeltida stiften, den kyrkliga organisationen med biskopar, med domkapitel, med prostar, med klockar och så vidare återställs. Sen hittar man också kompromissformuleringar inom flera områden, bland annat synen på nattvarden, där det blir upp till var och en att tolka innebörden av nattvarden. På samma sätt så försöker Johan hitta en kompromiss i synen på vigningen av präster. Man tar bort formuleringarna om hur ämbetet ska överlämnas, vilket gör det möjligt att vara mer pragmatisk i synen om det. Så 1571 års kyrkoordning, som blir liksom Johans första avtryck i den kyrkopolitiska debatten, kan väldigt tydligt beskrivas som en kompromiss mellan å ena sidan och andra sidan. Laurentius Petri är vid den här tiden ärkebiskop och det har han varit i ungefär 4 decennier. Problemet är att han dör 1573, 74 år gammal. Och Laurentius Petri har varit lite grann som gammal ärkebiskop med högt förtroende, så har han varit lite den här garanten för att de mest radikala kalvinisterna, de mest radikala och högljudda reformationsrörelseförespråkarna inte liksom har fått allt för stort inflytande i den svenska reformationen. Men i och med att han dör då bara 3 år in på, eller 4 år in i under Johans regeringstid, så lämnas fältet öppet för mer radikal politik på båda sidorna egentligen. För 1575 så utfärdas Nova Ordinantia, eller den nya ordningen som blir Johan den IIIs tillägg till kyrkoordningen. Och det här är ett ännu tydligare steg bort från den evangelikalska läran. Bland annat så rekommenderas i den nya ordningen att man ska läsa den kristna fornkyrkans klassiska författare, alltså de gamla kyrkofäderna. Och det finns uttryckliga varningar mot reformationens stridsskrifter. Och det här väcker ju oerhört ont blod i det lutherska prästerskapet. Man gillar inte alls Johans försök att lite grann smutskasta reformationen och deras företrädare. Det finns rykten som börjar komma i svang om att kungen i själva verket har konverterat till katolicismen. Och det finns faktiskt en källa som hävdar att Johan har, eller kommer att konvertera till katolicismen. Och det är det här påvliga sändebudet som jag pratade om tidigare. Men eftersom det är den enda källan och den här källan är väldigt tendensiös, har många forskare avfärdat den informationen som tendensiös och att Johan aldrig konverterade till katolicismen. Vad Johan också gör, det är att han utser Uppsala professorn Laurentius Petri Gotus till ny ärkebiskop i strid med sin egen kyrkoordning från 1571. Laurentius Petri Gotus, han är en person som går precis i linje med Johans kyrkopolitik. Laurentius Petri är en föga stridbar prästman som Lars Eriksson Wolke skriver i sin biografi om Johan den tredje. Och när ärkebiskopen eller när biskopsinvigningen ska ske i Uppsala så använder man återigen kräkla och mitra och man smörjer prästerna enligt gammal katolsk ordning. Och det här är också någonting som upprör det lutherska prästerskapet i Sverige. Men Johan, han låter sig inte nöja med det han har gjort, utan redan 1576 så kommer den så kallade röda boken, eller Johan den tredjes röda bok, den svenska kyrkans liturgi. Och den har fått namnet röda boken för att några av exemplaren var bundna med röda sammetsband. Och liturgin, alltså hur man ska genomföra gudstjänster i den röda boken, det är en blandning av den svenska mässan och katolska ritualer. Bland annat så använder man återigen den katolska ritualens instiftelseord vid nattvarden. Man återtar kanon, det vill säga de böner som förekommer i den katolska mässan. Och den här röda boken och förändringen av gudstjänstlivet är återigen någonting som rör upp, som rör om i grytan och som får ännu fler präster att protestera mot Johans försök att ändra i den svenska kyrkans trosuppfattningar och i deras liturgi. Det här kan lite grann illustreras med julgudstjänsterna under 1576. För på juldagen så håller Laurentius Petri Gotus, alltså den nya ärkebiskopen, en mässa i Uppsala domkyrka enligt den här nya mässordningen. Men redan dagen därefter, på annandag jul 1576, så håller ärkebiskopens svåger Petrus Junae en predikan som istället kritiserar den röda boken. Och på fjärde dag jul, alltså den 27 december, så hålls en predikan av domprost Olaus Petri Medelpadius där han läser om en text om Herodes barnamord, som ju är en av sakerna man pratar om just på fjärde dag julen, 27 december, som ju är idag, menlösa barns eller värnlösa barns dag heter det ju numera. Och i samband med den här prediken så pratar han om tyrannens grymhet mot kyrkan, vilket ju är en tydlig passning mot just Johan den tredjes försök att ändra i den svenska kyrkan. Så vi har en väldigt, väldigt tydlig splittring i Sverige under slutet av 1570-talet. Johan försöker att gjuta olja på vågorna genom att hålla en offentlig religiös disputation i Stockholm i januari 1577. På ena sidan, på den evangelikalska sidan, så har vi Petrus Junae och Olaus Lutt från Uppsala. Medan på motståndarsidan så har vi Per Brahe, den högsta svenska adelsmannen, och den norska jesuiten Laurentius Nicolai Norvegicus. Och det man pratar om under den här disputationen, det är huruvida den här röda bokens liturgi stämmer överens med Bibeln. Och att den ska stämma överens med Bibeln, det är ju oerhört centralt för den lutherska kristendomen. Det är liksom helt avgörande. Det här kulminerar sen i att man i februari samma år skriver under en förklaring, ett möte med ständerna, skriver under en förklaring där man accepterar den röda boken. Problemet är att vare sig den här disputationen eller det här formella beslutet påverkar den evangelikalska och den kalvinistiska oppositionen som tydligt finns i Sverige. Och det är en opposition som har sin utgångspunkt i hertig Karl. Hertig Karl och hans hertigdöme blir en fristad för de präster som inte accepterar Johans nya lära. Till exempel så förbjuder hertig Karl alla bruk och all liturgi som kommer utifrån Johans bok i sitt hertigdöme. Så under slutet på 1570-talet och början på 1580-talet så har vi en uppdelning väldigt tydligt i två delar. I Sverige så praktiseras två olika varianter av kristendomen. Dels den officiella från Svenska kyrkans då ledd av Johan III och hans mer kompromiss inriktade kristendom och den mer rena evangelikalska kalvinistiska synen som företräds av hertig Karl i hans hertigdöme. Och hertig Karl, han hänvisar ju tillbaka att han anser sig vara bunden av det testamente som fadern Gustav Vasa skriver från 1560 och den text som heter Den svenska mässan som kommer 1557. Och det här är någonting som Karl då menar sig vara bunden av. Han kan inte acceptera att Johan försöker reformera det hela. Han förbjuder Johans liturgi i sitt hertigdöme som jag redan nämnde. Och i ett möte i Nyköping så beslutas att de präster och borgare och bönder som finns i Karls hertigdöme tillsammans ståndaktigt ska bevara den sanna tron och läran och inte gå med på några ritualer eller någonting än de som har varit i bruk sedan Gustav Vasas tid. Vilket gör att man förbjuder Johan den tredjes liturgi och brytningen är total mellan hertig Karl och kung Johan. Hertig Karl har ju, som nämnts tidigare, på samma sätt som Johan influerades av sin hustru Katarina Jagellonica, så blir ju Karl inspirerad av Maria av Fals som han gifter sig med 1579. För Maria av Fals, hon kommer ju då från Tyskland och det leder till att hertig Karl får en direktlänk ner till det tyska riket. Och han är mer intresserad av att hitta en kompromiss mellan den lutherska och den kalvinistiska läran än att som brodern Johan hittar en kompromiss mellan den lutherska och den katolska läran som hertig Karl anser ligger allt för långt ifrån varandra för att kunna nå en kompromiss överhuvudtaget. Under 1580-talet så kommer den här konflikten att nå sin kulmen när Johan under en riksdag i Linköping 1580 håller ett tal där han pratar om hur Luther och Zwingli har gjort avsteg från den katolska läran och den ursprungliga kristendomen. Så reser sig ett antal präster, avbryter kungen och begär att de ska få slippa hans försök att hitta kompromisser och istället gå tillbaks till den religion som rådde under Gustav Vasas tid. Och det här är ju någonting oerhört, att prästerna reser sig och protesterar mot kungen. Men det var så andan var här i början på 1580-talet, oerhört infekterat. Så Johan väljer att skicka ut de riksråd som han kan lita på att resa runt i de stift som inte följer hans lära för att försöka påverka präster och allmoge varför man ska följa Johan den tredjes liturgi istället. Hårdast motstånd fortsätter det att vara i hertig Karls delar av landet. Och de präster som avskedas ifrån stift som Johan den tredje kontrollerar, de kan helt enkelt söka sin fristad i Karls hertigdöme. Biskop Martinus Gestricius, som avsätts som biskop i Linköping, blir istället kyrkoherde i Strängnäs under hertig Karls beskydd. Hertig Karl, det finns rykten om att hertig Karl och flera av hans anhängare planerar att fly till Tyskland, men det blir inte. Han stannar kvar, konflikten fortsätter. Andreas Laurentius Björnram blir ny ärkebiskop 1583. Han är antikatolsk, men väldigt tydlig supporter av Johans liturgi. Alla övriga biskopar, förutom den från Strängnäs, är med när Andreas Laurentius väljs till ärkebiskop. Och alla biskopar säger att de ska följa den röda bokens liturgi. Att de ska ha kyrkomusik på medeltida vis. De ska ha biskopsskrud på de stora högtidsdagarna. Och man ska använda smörjelse med olja i samband med prästvigningarna. Men i hertig Karls område så fortsätter motståndet. Bland annat så utarbetar man en anklagelseskrift i slutet på 1580-talet. Och det är en anklagelseskrift som gör Johan så förargad att han anklagar prästerna i hertig Karls stift att vara satanister och att de ska gripas. Medan hertig Karl på sin sida, han befaller sina fogdar att skydda prästerna i hertigdömet om någon skulle försöka gripa dem. Och Johan, det fortsätter komma anklagelser mot honom att han skulle i själva verket vara katolik, vilket han bestämt förnekar. Men han menar att det finns vissa saker i den katolska kyrkan som var av värde, vilket man ska försöka bevara. Men sen löser den här konflikten sig själv lite grann, för Johan den tredje blir sjuk och avlider i november 1592. Och när han dör så dör också hans liturgi och hans kyrkopolitiska reformer försvinner. För direkt, egentligen bara 2 månader efter hans död, så samlar man ett möte i Uppsala. Hertig Karl och rådet samlas, och det man beslutar på Uppsala möte 1593, det är att man ska bekänna sig till den Augsburgska bekännelsen, alltså den som man antar i Tyskland i början på 1500-talet, och att 1571 års kyrkoordning ska gälla. Däremot så avskaffar man den röda boken som Johan har instiftat, och man väljer Abraham Angermannus till ny ärkebiskop. Och Abraham Angermannus var en av Johan den tredjes bittra fiender, vilket tydligt visar att beslutet i Uppsala möte 1593 är det definitiva slutet för Johans reformationsförsök av den svenska kyrkan. Sigismund blir däremot kung av Sverige i samband med Johans död, och han är ju katolik, men han kommer inte vara kung speciellt länge, eftersom en av de saker som talar emot honom är just det att han är katolik, och hans, vad blir det då, farbror Karl kommer ju att leda upproret mot honom, vilket leder till att Karl själv blir riksföreståndare och sen kung som Karl den nionde. Och under Karl den niondes tid vid makten, eller egentligen under hans tid och under hans son Gustav II Adolfs tid vid makten, så skärps den svenska reformationen ytterligare. Och 1617 så bestämmer riksdagen att man ska ha dödsstraff för den som utövar katolsk tro. Så det är egentligen här under 1600-talet som den svenska reformationen helt och fullt genomförs, när man helt förbjuder den katolska kyrkan. Däremot så har Uppsala mötes beslut från 1593 fortsatt praktisk betydelse i Sverige idag, i och med att i den svenska successionsordningen, alltså den av de 4 grundlagarna som reglerar vem som ska vara svensk regent, så står det i den 4:e paragrafen att konung alltid skall vara av den rena evangelikalska läran, så som den ut i den oförändrade augsburgiska bekännelsen samt Uppsala mötes beslut av år 1593 antagen och förklarad är. Sålunda skola och prinsar och prinsessor av det kungliga huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kunglig familj som ej sig till samma lära bekänner vare från all successionsrätt utesluten. Och det här betyder ju i praktiken att om kronprinsessan Victoria inte skulle erkänna sig till den augsburgiska bekännelsen och till Uppsala mötes beslut, så är hon inte, då har hon inte rätt att bli svensk drottning. Det räcker med att hon skulle bli katolik till exempel, så skulle hon inte längre ha rätt att vara svensk drottning. Så står det nämligen i den svenska grundlagen. Och det här är någonting som är ganska kontroversiellt. Det rimmar ju inte speciellt väl med till exempel religionsfriheten som ingår i regeringsformen, en av de andra grundlagarna. Men det här visar också lite grann vilken betydelse den svenska historien har. Och särskilt då i successionsordningen, som ju är den nuvarande successionsordningen, den är från början av 1800-talet när Jean-Baptiste Bernadotte blev svensk regent. Men det om den liturgiska striden i slutet på 1500-talet. Nästa vecka så återkommer jag med ett Patreon-exklusivt avsnitt, och vill du lyssna på det så får du bli Patreon på patreon.com/kungarochkrig, då kommer du bli på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Podden finns på sociala medier, på Facebook, Twitter och Instagram. Där finns också dagens samarbetspartner svenskhistoria.se. Svenskhistoria.se finns på Twitter, Facebook och Instagram som sagt, och gör där dagliga uppdateringar med nyheter och händelser anknutna till dagens datum. Svenskhistoria.se finns också som webbsida med länkar och nyheter och allt möjligt som kan vara av intresse för dig som gillar svensk historia. Så gå in på svenskhistoria.se som är veckans samarbetspartner med Kungar och Krig. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då!
Kungar och krig produceras av Reostat Media AB. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.